Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan.
Välkomna. Vi har ju bjudit hit Kristoffer Digefelt som är överläkare på kardiologiska kliniken på Vrinnevi sjukhuset.
Yes.
Och vi har gjort lite research på honom och han är tydligen flight surgeon.
Ja, vad var det du hade hittat
det nu? Otroligt spännande. På LinkedIn.
Ja,
använder mig av sökmotorn Google.
Vi får se om det stämmer.
Det får han berätta om.
Mm. Ja, han kommer ju när som helst nu.
Så nära som möjligt, Kristoffer, utan att du sitter obekvämt, Mikael.
Så här måste jag sitta då, eller?
Ja.
Jag kan inte sitta som en hösäck.
Lite närmare kanske.
Okej. Så.
Obehagligt. Men typ så här, sitt så nära du kan, men ändå så att du kommer att kunna sitta så hela tiden. För att om du kommer ändå sjunka bakåt så kommer det liksom ändå inte...
Nej, men det är bara för min... Jag ska nog klara att sitta rak i ryggen, tror jag. Mm.
Ja. Och sen det enda andra med... Hur man beter sig är väl... Men vi kommer säga till dig om du gör det också. Men ifall man plötsligt känner att man vill liksom dunsa mycket i bordet eller slå i micken så låter det inte så bra.
Nej.
Eller typ så här, sitta och pilla på smycken.
Så kommer du kanske bli tillsagd. Men annars är det lugnt.
Och ni kommer klippa duktigt sen? Eller?
Ja, men det gör vi verkligen. Ja.
Som man säger, tossigheter? Eller,
alla tossigheter försvinner.
Och det är ju
speciellt när jag och Ann-Katrin säger tossigheter. Nej då, men vi tar bort allt som blir fel liksom. Okej. Okay. Välkommen, Kristoffer.
Tack så mycket.
Jättekul att du ville komma. Du vågade hit.
Absolut, det var ingen som helst fick.
Det var bra. Du är ju överläkare på kardiologiska kliniken på Vrinnevi sjukhuset.
Ja.
Och sen är du även flight surgeon.
Ja, det är en liten parentes i mitt liv. Men, okay. Men jag har den titeln faktiskt.
Vi är väldigt nyfikna på den titeln.
Ja, jag såg den när jag googlade dig. Och jag var tvungen att googla, vad är det egentligen? Kan du inte berätta?
Jo, det var, alltså, jag har jobbat länge i Norrköping, 25 år. Och i slutet på 00-talet så kände jag att jag... Stod och stampade, jag var frustrerad och kände inte riktigt att jag kunde ta ett ledningsansvar för hjärtverksamheten. Så jag kände att nu får jag göra något annat så att jag inte blir någon bitternisse. Mm. Så att, då blev det en tjänst på flygmedicin i Linköping som jag sökte och fick. De har ett flygfysiologiskt centrum i Linköping där man sysslar med extremfysiologi, höga G-krafter. Höga höjdsarbete, även dykverksamhet och lite andra typer av extremfysiologi. Alltså hur kroppen fungerar under extrema omständigheter.
Okej.
Och det var ju en del inom Försvarsmakten. Jag var anställd inom Försvarsmakten och var även kardiolog för flygvapnet.
Mm-hmm.
Så det är en ganska spretig liksom, tjänst kan man säga, men jätteintressant tycker jag. Jag tyckte att det var väldigt roligt att få jobba med människokroppen i ett annat perspektiv. Det var lite som att komma tillbaka till fysiologin i dess renaste former, och det var faktiskt det var kul, jättekul.
Vad gör man mer specifikt? Är det en forskartjänst eller är det att man arbetar? Vad gör du?
Nej, alltså min tjänst då var att egentligen primärt ta hand om antagningsundersökningarna till stridspiloter.
Ah.
Och det kan man säga är ett lite speciellt uppdrag. Då måste man ju veta vad de blir utsatta för. De blir utsatta för extrema påfrestningar på många olika sätt.
Mm.
Bland annat höga G-krafter, och då gör man ett antal undersökningar på de här individerna. Men det är också, för den aspekten så var det ganska intressant, för att man måste ju då vara väldigt, väldigt säker på att göra en riskbedömning av en individ. Och egentligen var det ju bara en extrem form av primärprevention.
Mm.
Och då måste man ju också ställa sig frågan, vad har vi för metoder att kunna säkert avgöra vad en enskild individ har för risk att drabbas av exempelvis hjärt-kärlsjukdom.
Mm.
Hela det här begreppet med plötslig hjärtdöd kommer också in. Mm. Som är en liten del av kardiologin, kan man säga, som handlar om de här tillstånden som ibland drabbar ofta elitidrottsmän med plötslig hjärtdöd. Det är inte helt ovanligt, och då måste man ha en någon form av struktur när man undersöker människor utifrån det. Så att jag, det var en del av tjänsten, och sen hade vi en del av, det finns en sån här G-kraftcentrifug i Linköping där man gör olika träningar för stridspiloter. Men det var också en del av den begynnande rymdverksamheten där man tänker sig att människor ska ut i rymden i större omfattning på inte följt så, eller ganska nära in på tiden.
Mm.
Där man har en del funderingar på hur människor kan klara av de här höga G-krafterna som det blir. Men det var kul. Men det var, om man ska jobba som kardiolog så måste man ha mycket patienter. Man måste befinna sig i flödet, och det var en rolig tjänst, men jag kände efter några år att jag saknade kliniken. Så att det var svårt att hålla sig.
Hur många år jobbade du där?
Det var 3 år.
Okej. Okay. Mm.
Hann du pröva den här G-kraftcentrifugen?
Oh, jag mådde illa så att jag höll på att svimma av gånger flera. Det var alltså, det är svårt att föreställa sig vad G-kraft betyder under en längre tid. Det är extrem påfrestning. När man flyger då, exempelvis JAS Gripen, så är det G-kraft upp mot 9G under ganska långa tider. Och det kan bli så att man skulle kunna likna det som att man befinner sig precis på gränsen till cirkulatorisk kollaps.
Mm. Hur lång tid? Minuter eller liksom?
Ja, det kan ju vara, det är ju ofta toppar, snabba toppar, men det kan ju vara höga G-kraft under en lång sväng, så att säga, under en halv minut, en minut, ännu längre än så, så att säga. Och då är det, då har de ju hjälp med olika typer av G-kraftmanövrar. Man har G-kraftbyxor som blåses upp till 500 mm kvicksilver. Man har övertrycksandning som motsvarar 40 mm HG. Alltså en form av CPAP, kan man säga. Och sen styr de sin verksamhet, eller tar svängarna så att tills det börjar svartna för ögonen. Alltså när synfältet börjar krympa in, då vet man att då är man på gränsen. Så att i min värld så var det individer som verkligen låg på gränsen till en cirkulatorisk kollaps.
Mm.
Och det här var, så här var det på 50, 60, 70-talet i Sverige, så var det ganska vanligt att piloter dog. Det var på 50-talet så dog det en pilot i veckan.
Oj.
I Sverige. Och till viss del så kunde det ha att göra med de här höga G-krafterna. Man G-lockade, som man säger. Man svimmade av på grund av för höga G-krafter.
Mm.
Och med ett systematiskt tänk utifrån att människor ska träna sig inför det här och förstå hur man fungerar under höga G-krafter och bli varse hur kroppen fungerar, så har man kunnat minimera de här incidenterna.
Mm.
Nu kollar jag här hur många G-krafter det är i Wildfire, alltså våran berg-dalbana i Kolmården.
Ja.
4.
Ja, och skillnaden där,
det är att
jag åkte den förra sommaren. Nej, det var vidrigt, verkligen. Ja. Och det var ju inte så lång tid.
Nej. Skillnaden mellan berg- och dalbana och flyga med höga G är att i berg- och dalbana så är det 4G under väldigt kort tid.
Mm.
När man flyger stridsflyg exempelvis så är det G-kraft under, högre G-kraft under längre tid.
Mm.
Och när man har upplevt det så är det så där absurd känsla av att när du inte ens kan lyfta handen, armen på grund av det G-krafterna och hela kroppen trycks ner så är det verkligen en väldigt påtaglig upplevelse av gravitation som är svår att beskriva.
Är det inte risk att man drabbas av någon overklighetskänsla så att man inte förstår att det är på riktigt, att man blir så påverkad på något sätt?
Nej, det tror jag inte. Inte på det sättet.
Nej.
Det tror jag inte.
Typ att man blir som full nästan.
Nej, det blir man. Risken är att du förlorar blodtrycket och svimmar av.
Mm.
Men det finns strategier för att man ska typ krysta samtidigt som man
Det finns olika, en särskild antigenmanöver som går ihop med att man klämmer ihop benen först, spänner magen och så krystar man.
Hålla upp ett blodtrycket på sätt.
Precis. Mm.
Men i de fallen där människor har drabbats av plötslig hjärtdöd eller plötsligt hjärtstopp, eller vad är det som har hänt när man har dött? Rent fysiologiskt liksom. Är det för att man får hypotoni?
Ja, om vi pratar stridspiloter så får de blodtrycksfall. G-lock kallar man det då. Och då blir man förlorar medvetande och under hög. Allt blod går ner i benen så att du får ingen syre till hjärnan och du svimmar av.
Ja.
Och då det räcker med att du är borta i 30 sekunder så förlorar du kontrollen och störtar.
Ja. Okej, okay, så att man dör av att man störtar. Ja. Om man hade tänkt bort att man var i luften, då hade man inte dött utav
G-kraften. Nej, då hade du vaknat till när G-kraften försvinner.
Ja, just det. Okej. Okay. Så man dör egentligen inte av plötslig hjärtdöd, utan man dör av att man kraschar.
Ja, kan man säga.
Ja. Jag har vilket leder till plötslig hjärtdöd.
Mm. Ja. Jag har en väldigt flygintresserad man. Jag tror att han skulle kunna prata med dig i typ några dygn om det här.
Ja.
Men eftersom det här är en läkarepodd så ska vi gå tillbaka till då vad du gjorde innan du var flight surgeon.
Mm.
Hur kommer det sig att du blev läkare?
Det var nog så att jag under gymnasiet, i slutet på gymnasiet, jag hade nog ingen riktig idé i början av gymnasiet, men i slutet av gymnasiet så kände jag att jag vill jobba med människor och jag var naturvetenskapligt intresserad. Och då var det faktiskt så att jag kände nog att läkarlinjen var det enda alternativet som jag var intresserad av. Det var inte så att jag var superfokuserad, utan jag kände att utifrån de resonemangen så tyckte jag att det var det enda som jag var intresserad av.
Du gjorde upp en kalkyl och det fanns bara ett enda yrke kvalade in.
Ja.
Mm. Tur att det gick bra.
Ja, förhoppningsvis.
Ja.
Men du kommer från Lund.
Ja.
Som vi pratade om innan vi började spela in. Så det var det i Lund du läste sen också?
Ja, jag är född uppvuxen och så har jag pluggat i Lund. Och då får man ju kalla sig lundensare.
Mm-hmm.
Men jag gjorde ett litet uppehåll under mina studier. Och gick en fotografskola i Köpenhamn ett halvår.
Mm-hmm.
Men sen då kände jag att det var jag ville absolut fortsätta. Men sen när jag var färdig med studierna så tog jag och min hustru. Vi tittade på kartan på Sverige och tänkte vilken stad ska vi flytta till.
Mm-hmm.
Och då var bland annat Norrköping en av de här städerna som uppfyllde våra kriterier. Jo, vi flyttade hit till Norrköping på grund av att jag fick ett vick på medicinkliniken. Och det var vinst och förlust, för vare sig jag eller min hustru hade satt foten i Norrköping.
Mm.
Jag hade en god vän som kom härifrån, men han bodde inte här då. Men när jag tänker tillbaks på det så var det ju ganska vågat och ge sig iväg. Men det här var ju början på 90-talet och då var det ganska, det var svårt att få AT-tjänster och ST-tjänster eller SK-tjänster. Det var liksom en tajt arbetsmarknad och för mig var det ganska naturligt att flytta ifrån Skåne och söka lyckan någon annanstans faktiskt.
Mm.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur kommer det sig att det blev ett vik på medicinkliniken just? Visste du att du ville bli medicinare?
Ja, alltså jag hade ju under studietiden så hade jag jobbat ganska mycket. Jag hade jobbat som muska på hjärtintensiven i Lund. Jag hade jobbat på strålbehandlingen, onkologen. Och jag kände väl kanske att jag var, om man ska då känna efter vad man är för typ, så var jag nog åt det invärtesmedicinska hållet. Alltså klura, fundera och förstå. Det tror jag att jag kände ganska tydligt efter att ha jobbat. Jag vickade uppe på i Skellefteå en sommar också efter termin 9 på medicinkliniken. Och kände också då att det här var roligt, men svårt.
Mm. Och sen blev det kardiologi.
Ja, efter AT och så kände jag att det var kardiologi lockade för att det var snabba puckar och det var på den tiden det hände ganska mycket på hjärtintensiven. Folk var sjuka, det var mycket hjärtstopp och man tyckte att det här låter lite konstigt att säga, men det var roligt. Det hände mycket. Man kunde göra mycket nytta på kort tid. Ibland gick det bra, ibland gick det dåligt. Den typen av sätt att jobba kände jag att det var roligt. Jag trivdes jättebra på akuten. Tyckte det var kul.
Det är så konstigt att Lund är som en egen ö i Skåne. Med egen dialekt verkligen.
Ja, men sen är det ju många som flyttar in. Många är ju liksom inte födda i Lund, utan det är ju mycket akademiker folk som flyttar in. Och så blir det lite hybridvarianter så att säga.
Ja, just det.
För jag bodde ju i Malmö när jag pluggade. Och där är det ju liksom en rejäl skånska.
Ja.
Och det är ju liksom inte så man pratar i Lund.
Nej. Men det finns ju lite olika. Måns Helmelöv har ju en typ av lundensiska.
Ja, men absolut.
Och så har man den här Sten Broman-varianten. Och så har man Pet-skånskan.
Vad är det?
Ja, just det. Epstein.
Louise Epstein.
Ja, just det. Hennes kollega kanske inte pratar skånska. Det är två.
Jo, men han pratar en annan typ av skånska.
Ja, just det. Ja, men hon är från Lund, eller hur? Ja, hon är verkligen så.
Lund. Nej, men jag blev bara så förvånad för att jag hörde att han var från Lund. Så jag bara, va?
Ja, Måns Helmelöv.
Det har jag inte hört. Nej, Kristoffer.
Ja, okej.
Ja. Nej, men för mina kusiner bor i, eller nu har de också flyttat till Lund. På tal om att alla flyttar dit. Men de är från Dalby.
Ja.
Och där är också en helt annan dialekt. Det är så konstigt. Ja.
Kommer du ihåg när du var AT-läkare, vad du kunde tycka var svårt?
Jo, det som jag tyckte var absolut svårast, det var ju när man går från kandidat till att börja jobba på riktigt, det är att ta beslut. Det är ju så ohyggligt lätt att kunna rabbla upp alla diagnoser så att säga, utan att behöva ta ställning. Men när man jobbar, och det var väldigt påtagligt på mitt första vik, så är det ju faktiskt så att du måste besluta dig för någonting. Mm. Och veta när du har tillräckligt med underlag för att kunna gå vidare i ditt beslut.
Mm.
Och det tränar vi ju inte så mycket som kandidater, utan det är ju också det som är den konsten att vara läkare, att kunna avgöra när man har tillräckligt med information för att kunna ta beslut och välja en riktning på behandlingen exempelvis.
Mm.
Så det kommer jag ihåg att det var svårt att behöva liksom, jag kommer ihåg en gång på ortoped akut, en man som hade ramlat och slagit sig och hade ont överallt. Jag hade liksom inga, ska jag rönka allt eller vad ska jag rönka?
Ja.
Alltså det var bara det beslutet, var lite jobbigt, kommer jag ihåg.
Det kan jag verkligen känna igen.
Hur gjorde du för att hantera det då?
Jag frågade ganska mycket faktiskt.
Ja.
Ja, man måste ju kalibrera sig. Det finns ju inget annat sätt än att försöka stämma av om man tänker rätt eller fel. Så att jag tror att jag frågade en del faktiskt. Och sen blir det ju, jag brukar säga att den kliniska verkligheten är den bästa formen av problembaserat lärande. Om man ställs inför en frustration så måste man ju liksom komma vidare och försöka få mer kunskap för att komma vidare. Så det blir också en spår att lära sig och bli duktigare.
Mm. Kommer du ihåg vilka situationer som kunde göra dig nervös?
Ja, det alla former av akuta situationer i början var ju sådär lite skräckblandad förtjusning skulle jag säga. Dels så var det ju roligt och det var en utmaning, men det var ofta det mamma som jag var spänd inför en jour exempelvis. Jag kommer ihåg att jag var inför varenda nattjour, så var jag, det var som, jag var alltid lite spänd och nervös kanske.
Mm.
Eller man behövde fokusera lite och liksom, jag kan tänka mig att det liknar att, som en, om man skulle spela teater eller en pjäs, att man måste liksom, det är en viss form av anspänning. Eller
man laddar ju.
Man laddar, precis. Och så kan det vara lite pirrigt i magen också.
Mm.
Och det där kan jag tycka, och det var jag i många år faktiskt.
Mm.
Och jag kan tycka att det behövs en viss anspänning om man ska prestera och vara på topp.
Ja, för sen när man har lite mer erfarenhet efter ATN, då är man ju ST, då ska man ju ta en ny nivå av beslut.
Ja.
Så att då kommer man ju väl vara nervös igen, antar jag.
Ja, men jag tror att med min erfarenhet att det där avtar med viss rutin, så idag kan jag liksom, och efter några år så blir det ju faktiskt så att man blir inte nervös för de akuta situationerna. När du har varit med om mycket och har erfarenhet, då vet du, då har du grepp om situationen, och då kan jag ibland till och med uppleva att man kan bli iscool, alltså coolugn och känna att det här, alltså omvärlden stannar om man kan fokusera på ett lite förvånande bra sätt ibland faktiskt. Det som kan vara stressande och som man är nervös för annars är ju liksom platsläget. När det knökar fullt överallt och man känner att nu måste man liksom prioritera hårdare än vad man kanske vill.
Mm.
Sånt kan göra mig lite, inte nervös, men det blir en sån här obehagskänsla av att det här är inte bra.
Hur tycker du att det är att handleda yngre kollegor? Alltså till exempel när man är bakjour och sådär, då får man ju liksom förlita sig på att man har bra människor som arbetar under en. Det måste ju kunna vara ganska jobbigt om man inte riktigt känner att man har kontroll över. Det är en sak att veta vad man själv gör.
Ja.
Men om man, ja, men till exempel när vi ringer dig och frågar liksom, behöver en konsultation, och sen ska du lyssna på våran rapport och ge råd vidare liksom. När man inte känner alla AT-läkare.
Nej, det där är jättesvårt. Mm. Men överlag kan jag tycka att huvuddelen av alla som ringer ställer vettiga frågor och har en bra frågeställning. Men idag, det kan jag uppleva som en skillnad jämfört med tidigare, det är att idag ringer man väldigt snabbt bakjour. Istället för att kanske fråga någon kollega på akuten, eller jag kan tänka mig att det delvis kanske är en pressad situation. Idag måste man ta så väldigt mycket beslut per minut.
Mm.
Så att allting måste alltså forceras på något sätt. Och då är det lika bra att ringa specialisten med en gång för att få ett bra besked. Och där har det skett lite inflation kan jag tycka. Men det som underlättar idag är ju våra digitala journaler. Alltså du kan ju gå in och titta på EKG och titta på labblistan och se vad det är för patient du har. Och då kan jag känna att då har man ett visst stöd för att ta ett beslut. Men om du bara är beroende av en muntlig presentation så kan det ibland bli galet fel faktiskt. Och det kan vara lite läskigt ibland kan jag tycka. Om du inte har en dator i närheten exempelvis.
Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig nu som specialist inom kardiologi?
I Norrköping där jag jobbar, där har vi ju, man kan säga att min arbetsdag ser lite olika ut beroende på om jag jobbar på avdelningen som är då en integrerad vårdavdelning där vi har integrerad HIA-platser. Det är ju ett akutflöde hela tiden. Där rundar man morgon och eftermiddag och däremellan så tar man hand om allt som kommer in så att säga. Sen har vi ju en mottagningsverksamhet där man har mottagningspatienter, nybesök, uppföljningar, utredningar. Och sen har vi vår konsulttjänst som är en blandning mellan konsult och bakjour och hjärtjour skulle jag vilja säga. Där man blir inkopplad i högt och lågt, allt ifrån EKG från vårdcentral till hjärtstopp på akutrummet. Så det är väl de tre benen som vi har i Norrköping att jobba med.
Varför tycker du man ska bli kardiolog då? Om du ska sälja in det lite?
Om jag ska sälja in det så tycker jag att det är en otrolig, som jag upplever det, en väldigt bra kombination av snabba beslut där man kan göra stor nytta för patienten genom att ta rätt beslut i rätt tid. Man kan inte gå och fundera för mycket, men samtidigt så måste man också ha väldigt mycket kunskap i ryggen. Man kan inte slarva, man måste vara ganska påläst och kunnig om man ska kunna det här jobbet bra. Just den kombinationen tycker jag är spännande. Och sen finns det ju andra varianter där man, om man är praktiskt lagd och tycker det är kul med och sticka och göra undersökningar, så finns det ju många invasiva områden som man kan utvecklas på. Allt ifrån PCI-verksamhet till ablationsverksamhet och klaffimplantation. Så det finns ett stort spektra av många olika sätt att arbeta med hjärtat. Där mitt sätt att jobba är den traditionella lite gamla kardiologverksamheten som bygger på en liksom invärtesmedicinsk bas kan man säga. Behandling och utredning med mediciner om man ska förenkla det lite. Men idag har ju kardiologin utvecklats otroligt mycket åt även det invasiva hållet. Så att det finns olika delar för många olika personligheter kan man säga.
Bra, perfekt. Då vet vi varför man ska bli kardiolog.
Precis. Ja, men då tror jag faktiskt att vi har fått med allting.
Om ni är intresserade så det är ju ett jättespännande område på många olika sätt. Så att säga. Det går att liksom brodera ut det på många olika sätt. Och det kan vara, ibland kan det vara bra att veta att man även som sjukhuskardiolog kan hitta olika vägar till helt absurda saker.
Ja, roligt.
Ja. Tack så jättemycket Kristoffer för att du ville komma hit.
Tusen tack.
Tack själva, det var jättetrevligt att vara här.
Ja.
Och om ni vill höra av er till oss så har vi vår mejl hej@atläkarna.se och så finns vi på sociala medier.
Jajamän.
Hejdå.
Hejdå.
Bra.
Thank you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.